Big Six presenteras i samarbete med Come On. Nu med helt ny sportsbook.
Då hälsar vi er hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six. Det är torsdagen den 28 december och vi kommer med ett extra insatt avsnitt. För det var ju tanken som så för mig och Björn att vi skulle ta lite ledigt kring julen här. Men eftersom det har spelats så mycket högintressant fotboll och att man blir lite trött på den här ledigheten, så kände vi, Björn, att vi ville prata av oss. Och då gör vi det såklart med en mick framför oss. Och den här gången då på distans, vilket ni får lite överseende med då, att ljudet kanske inte är lika krispigt och bra som när vi sitter i studion. Men till att börja med då, så vill jag väl bara säga god fortsättning till alla våra lyssnare och till dig, Björn.
Tack så mycket. God fortsättning, Jesper. Det är, som du säger, vi skulle väl ta ett litet break. Men det är väl så när man spelar in podd att man känner ju också att så här, men nu när det är en sån intensiv period också för Premier League, så att vi kan liksom inte bara köra ett så här långt break. Vi måste snacka av oss. Dessutom har det varit väldigt mycket intressanta matcher och det händer mycket i Premier League hela tiden. Så att vi kände att det var dags att sätta på mickarna och köra helt enkelt.
Ja, men verkligen så. Och fokus kommer väl vara på omgången som vi befinner oss mitt i då. Det är väl omgång 19 där vi har matcher ikväll också mellan Brighton och Spurs samt Arsenal West Ham då, London Derby på Emirates. Men vi får väl någonstans ändå börja med, tycker jag, matchen som spelades i helgen som ingick i omgång 18 blir det väl, nämligen seriefinalen, toppmötet mellan Liverpool och Arsenal, där man delade poängen 1-1. Och det kändes väl efter den här holmgången som ganska rättvis, men vilken fantastisk fotbollsmatch det var.
Ja, det var en väldigt rolig match att följa, och vi har ju pratat om ett Arsenal som ju har varit försiktiga, kanske är fel ord, men lite mer kontrollerande och inte lika mycket fart framåt. Men i den här matchen så tyckte jag båda lagen bjöd upp. Jag vet inte om det var som att Arsenal ryckte med i Anfield-stämningen, som ju faktiskt från tvn lät som att det var faktiskt ganska bra tryck. Det är många som har varit, och vi också väl, lite kritiska mot den trötta stämningen på Anfield den senaste tiden. Men här var det bra drag, och det är klart att när lagen bjuder upp till en sån här match så vore det ju konstigt annars. Men jag håller verkligen med. Det var en jäkligt rolig match, och det smällde ju till direkt efter bara 3-4 minuter när Gabriel knoppar in ledningsmålet för Arsenal på frisparken där. Och jag hade en liten känsla inför att jag tror nog att, alltså att Arsenal har nog goda chanser att faktiskt vinna den här matchen. Men också att vi kanske pratade om det också, att nog skakar de här lagen hand på att ta ett kryss i ett sådant här möte, och så blev det ju också.
Ja, men precis, och det var ju två ganska så men lyriska tränare efteråt. De berömde ju varandra och sa att det här var en riktigt bra fotbollsmatch med hög intensitet och hög kvalitet. Och man ser ju det här är två av världens absolut bästa lag, och för de som har tvivlat, nu har ju liksom, som hösten har utvecklat sig, så pekar ju allting på att de här två lagen kommer vara med hela vägen och utmana. Får vi se om det blir de två och om City även tar rygg här nu. Jag har väl fortsatt en god tro kring dem då. Men Liverpool och Arsenal är i toppstriden för att stanna. Och jag kommer tycka synd om det laget som faktiskt inte vinner. För jag tycker att båda de här lagen har kommit upp i en sån hög nivå att de förtjänar efter halva säsongen, ska sägas, att stå där med bucklan. Sen kan det hända väldigt mycket under den här våren. Framförallt kan det hända grejer här nu då, när bland annat Salah försvinner iväg till afrikanska mästerskapen. Men det var högt tempo. Det var lite som en så här boxningsmatch mellan, inte för att jag kollar boxning särskilt ofta, men jag har fått för mig att när det är en jämn och bra boxningsmatch, då turas man om lite, att en kliver på offensiven och sopar på lite, och så får den andra försvara sig. Och sen när den har tröttnat på det och inte liksom fått in några slag, ja, men då låter man den andra ta över. Arsenal tycker jag börjar bra här, och jag kände som du när de får målet på Gabriel. Och dessutom blåser på ganska bra framåt och har god rörelse. Jag tycker att de liksom, det känns som att de ska hota Liverpool bakom deras backlinje. Men där har vi, i båda backlinjerna har vi två giganter i form av Saliba och Van Dijk. Alltså ska man ta ut ett årets lag i Premier League, jag tycker inte det blir särskilt svårt när det kommer till mittbacksfrågan. Det där är Premier Leagues två bästa backar. Van Dijk har ju hittat tillbaka till den här formen som han var innan de här skadorna. Jag tycker han är helt otroligt bra, och Saliba, honom berömmer vi väl varje vecka. Men hög nivå på båda de två mittmackarna. Men sen kommer Liverpool in i matchen när jag känner att så här, fan, Arsenal går ju för tvåan här nu och vill verkligen. De har ju ett svagt facit på Anfield. De har haft det jobbigt just mot Klopps Liverpool. Men de gick för tvåan här. Men så kom Liverpool in i matchen och började trycka ner Arsenal ganska ordentligt. Och då jag tyckte jag känna igen gamla Salah också när han kliver förbi. Mm. Alltså när jag menar gamla Salah är det väl att jag tycker att, alltså det är bara att kolla på poängskörden i år. Han är bra, men lite mer involverad i spelet och kunde lite på egen hand avgöra matcher tidigare. Här trippar ju förbi Zinchenko på ett retfullt sätt. Det där är ju svagt försvarsspel från Zinchenkos sida, men det är också otroligt hög klass från Salah. Det går undan och så smack upp i första krysset. Och 1-1, vilket sen håller sig. Det fanns ju bud på fler mål åt båda håll. Men återigen så tycker vi, i alla fall jag, att det var en ganska rättvis tillställning.
Ja, och sen har vi har ju den där Hansen på Ødegaard i straffområdet som ju... Ja. Ja, jag vet inte. Men det blir ju tjatigt det här att prata om Hansregeln och att man inte förstår den. Men det är ju väldigt konstigt att de inte tittar på den överhuvudtaget. Eller det gör de väl, men att domaren inte ens får gå ut och titta på den. Liksom. Men det går ju inte att säga något annat än att det där ska vara straff. Men just som du säger, jag tycker att den... Om man ska titta på en enskild svaghet i Arsenal så är det ju faktiskt den här vänsterbackspositionen. Zinchenko är ju offensivt väldigt bra. Han kom ju in i ett Arsenal när man byggde om tillsammans med Gabriel Jesus från ett Manchester City som hade vunnit ligan. Då var det väl två säsonger på raken, i alla fall vunnit titlar och allt vad City har gjort. Men hans defensiv har ju stora brister. Och som du säger, det är klart att Salah, när han får den där fina bollen och vänder upp, det är väl inte så många vänsterbackar som kanske kan hänga med där en mot en i det där utsatta läget. Men jag tycker Zinchenko ganska ofta går bort sig, och jag tycker ändå att han är bland de svagare på planen här i en match som i övrigt är väldigt, väldigt bra. Men där tycker jag att Arsenal har ett litet problem på vänsterbacksplatsen faktiskt.
Ja, jag tycker så här. En annan som brukar få kritik för sin defensiv, det har ju varit Trent Alexander-Arnold genom åren. Men han har alltid, förutom, ja, kanske, nu är jag inte tillbaka, men han hade en period här där han var lite svag offensivt. Men han har ju alltid burit upp det hela med att vara så fruktansvärt bra offensivt. Så jag har haft överseende med att det får väl vara lite brister bakåt. Zinchenko, han är inte tillräckligt bra offensiv. Nej. När han är så här svag defensivt. Så att han måste steppa upp lite grann här. Men han är ju ändå en nyttig och bra spelare. Men det är, om det ska vara perfektion i ett lag så kanske det är en position att förstärka. Men 1-1 som sagt. Och Liverpool följde upp där senare med en seger mot Burnley. Den kan vi komma till alldeles strax. Men vi kliver väl på matchen som inledde den senaste omgången. Det var ju nämligen då Newcastle mot Nottingham Forest, en otroligt underhållande match får jag säga här i tisdags strax efter lunch. Och där vi väl någonstans får sätta en ganska ordentlig krisstämpel på Newcastle för stunden, va?
Ja, nu börjar det höjas röster om att, och det är såklart att det gör det, för att mot Eddie Howe då, runt om, att är han verkligen rätt man här nu? Och jag tror att det var Bournemouth borta när Trippier, som ju inte heller haft den roligaste perioden här, det var något klipp som delades på sociala medier när bortaklacken då stod och skrek på Newcastle-spelarna att liksom, vad håller ni på med? Och Trippier går fram och säger så här: ser ni inte hur mycket skada vi har? Och då fick jag lite känsla att så här, det går ganska fort i fotboll, att från vad Newcastle har varit, ett lag som har påkat ur, till att nu stå och skrika på spelarna när de inte presterar tillräckligt bra. Men titta nu, alltså nu har man alltså 6 förluster på 7 senaste och släppt in 15 mål. Jag satt och tittade efter 19 omgångar förra säsongen. Då hade man släppt in totalt sett på de här 19 omgångarna 11 mål. Och det var ju det Newcastle som man lärde känna under liksom Eddie Howe. Att de var ju så oerhört bra och stabila bakåt. Men, och nu har man totalt sett släppt in 25 mål. Så att du är ju liksom mer än dubblat det där. Så att det där är ju något. Och visst, det går ju inte att bortse från alla skador och att de har spelat Champions League den här säsongen. Men det går ju inte heller att bara använda det som en ursäkt och sen trumma vidare. Det finns ju ingen som håller på Newcastle och sitter här och känner att ja, men det kommer vända. Det här laget, jag tror ju att med de här nya ägarna, de förväntar sig ju att Newcastle ska, precis som förra säsongen, slåss om en Champions League-plats. Sen hamnar man i en väldigt tuff grupp i Champions League. Men som det ser ut just nu så tror jag att ägarna och de sportligt ansvariga funderar på riktigt vad om Eddie Howe är rätt man. Sen tror inte jag att han får sparken närmsta tiden, men jag tror att de verkligen funderar just nu, för det, nu sätts det stor press på honom.
Ja, men så är det verkligen. Han har gjort ett fantastiskt jobb, ändå sitter han nu faktiskt och är lite småpressad. Men det är ju för att kraven har höjts ganska avsevärt då. Det gick lite snabbt i fjol med den här Champions League-platsen och sen fortsätter man ju rusta såklart här i somras. Så jag räknar med att man kommer att värva vidare här i januari. Men just nu är det inte mycket som stämmer och det är ganska, den här förlusten är ju alarmerande, för någonstans har jag ändå hemmaspelet på St. James's ändå varit stabilt. Man har haft ett bra försvarsspel och den här typen av matcher har man ju faktiskt alltid vunnit i känslan sedan Eddie Howe tog över. Men här, man får ledningen. Isak slår in en straff som han fixar. Och jag tycker Isak är väl typ den enda ljusglimten här. Jag tyckte han såg mer rörlig och bra ut än man gjort tidigare. Man har sett att han har varit ansträngd och haft lite problem med sin
kropp. Han har ju en boll inne som är... Den är ju offside, men det är ju väldigt, väldigt tight.
Ja, men exakt. Nej, men han är bra. Men i övrigt så är det otroligt svagt bakåt. Och från Newcastle så är det ju som så att... Ja, vi kommer till Brighton sen också. Det är också ett lag som har varit ute i Europa och härjat. Och fått då, till följd av det, mycket skador. Och till slut, det går ju att överleva det en viss period. Men till slut så orkar man inte. Och när energin är borta i Newcastle, där man lever väldigt mycket på sitt pressspel, sin rörelse och sin fart. Jag bara minns matchen hemma mot Manchester United som man bara vann med 1-0. Men liksom, det är ju så Newcastle ska spela. Men det har de inte möjlighet att spela just nu. Och då är de ett ganska svagt lag. Och den här backlinjen med Dan Burn som ju ganska nyligen är tillbaka från skada. Men han har ju ett rent helvete. Och Trippier har varit dålig länge och är fortsatt dålig i den här matchen. Sen måste man ju också passa på att hylla gästen här, Nottingham Forest. Med
verkligen.
Nya tränare Nuno här vid rodret som står ju för en perfekt genomförd match. Det är liksom, det blir 3 mål framåt, men det hade kunnat sluta betydligt mer. Jag tycker det är en otroligt häftig match hur de hela tiden spelar sig förbi Newcastles press och skickar upp den på Gibbs White eller Chris Wood, och sen kommer de med en jäkla fart där Hudson-Odoi och Elanga ansluter. Och det känns farligt nästan varenda gång. Det är några, Elanga har ju någon otroligt slarvigt, eller dåligt av honom ska sägas, när han kommer fri, men väl att gå på avslut istället för att passa Wood. Men sen revanscherar han sig bara några minuter senare när han väljer att slå passningen till Chris Wood som gör sitt första utav 3 mål i den här matchen. Det är en perfekt genomförd match av Forest måste man säga.
Ja, och det är ju efter med Chris Wood här som möter sitt gamla lag. Och han gjorde alltså bara 4 mål på 2 säsonger. 35 matcher. Nu har han gjort 7 mål på 17 matcher för Nottingham. Och, vi kommer ju till det senare kanske. Men det är häftigt med alla de här anfallarna som man... vissa har man räknat bort och vissa räknar man inte med alls. Har aldrig gjort och som bara levererar. Och samtidigt, alltså vår svensk Elanga, det måste ju vara... Nu är vi ju halvvägs in på den här säsongen. Det måste ju vara så här långt en av de bästa värvningarna en mindre klubb gjort den här säsongen. Om vi bortser från de här större klubbarna och kanske mer tittar mot botten, för att det är ju fortfarande Nottingham är ju, även om jag inte tror att de kommer åka ur på grund av att nykomlingen är så svaga, så Och de gjorde ju tränarbyte här för att de känner ändå att det inte har varit tillräckligt bra. Så om man tittar på de här lagen som man kanske förväntar sig ska vara med i, alltså under halvan, så tycker jag nog att Austria Elanga var bland de bästa värvningarna. Och det är ju väldigt kul att se. Och man fick honom för, vad var det, 150 miljoner kronor ungefär. Och som han levererar och som man ser att han ändå njuter, även om Nottingham inte ligger i kanske det bästa läget i tabellen.
Nej, men jag måste säga, jag såg faktiskt inte riktigt det här komma. Jag var inte alls, nu är det många som gör sig lustiga här över hur ja, det var ju innan Aston Villa-matchen ska sägas, för sen, där kom ju Uniteds målproduktion igång. Men det var ju många som gjorde sig lustiga över vilka satsningar United har gjort och hur lite utdelning man har fått på dem. Och så kliver Elanga då till Nottingham Forest. Ett Nottingham Forest, ja, de hade 7 raka matcher utan vinst, varav 6 av dessa var förluster. Så att det var ju omgång 11 man slog Aston Villa, annars är det ju bara poängtapp. Så att det är klart, det är inget bra lag han har spelat i, men ändå har han presterat 4+5. Och det är inte bara snabbhet här, utan det är ju, han är ju ganska smart på så sätt att han är bra på att värdera när han ska tajma sina löpningar och är jäkligt obehaglig att möta för motståndarna och är bra på att värdera när han ska hålla i boll och när han ska sticka och attackera försvaret. Det är väl bara det här lilla sista tredjedelen då, med avsluten och när han ska släppa bollen. Men kan han utveckla det? Ja, men då är det här faktiskt en riktigt fin spelare som håller på att ta sin plats i Premier League. Sen får vi se då, nu är han i ett omställningslag. Hur skulle han vara i en bättre omgivning där man förväntas ha mer boll? Ja, det får man väl se längre fram då, för jag är säker på att om det här fortsätter, då är det ju större klubbar som kommer att knacka på dörren. Han är ju United-fostrad, vilket ju klubbar runt om i världen håller högt. En bra akademi helt enkelt. Men jättekul med Langas framfart, och så får vi se då hur hemmalaget i den här matchen då, Newcastle, tar sig an framtiden. För det är ju Liverpool på måndag, är det väl, nyårsdagen. Och sen följs det upp av att man tar emot Manchester City sen också på St. James' Park.
Ja, och däremellan ska man ju spela det här nordväst derbyt mot Sunderland. Just i FA-cupen. Det är ju ett rejält hatmöte. Och jag tror Sunderland är ju ruskigt taggade på den matchen, och så att den kommer inte bli helt rätt. Där har ju Bellingham-brorsan också i det laget som finns där, Job Bellingham, som ju är inte lika hypad som storbrorsan, men ändå ganska hypad, och som jag har förstått det gjort det ganska bra. Så att den blir ju inte lätt heller. Så där förväntar sig ju supporterna såklart att Newcastle ska ju vinna den matchen. Den blir ju jätteviktig. Åker de på en smäll där, det kommer, kanske för oss svenskar som inte håller på Newcastle, kanske man känner att den matchen, ja, men det är ändå bara FA-cupen. Men den matchen är ju jätteviktig för Newcastle i och med den lottningen. Och som du säger, sen har man Manchester City. Efter det har man Aston Villa på bortaplan. Så att det är ju, men vill man vända det till något positivt, kommer de ju stärkta ur det där? Alltså lyckas ta en pinne mot Liverpool borta, slår ut Sunderland och gör en bra insats mot City och mot Villa, då kan ni vända. Men såklart, när man ser de där matcherna, det kan ju vara, alltså det kan ju vara, alltså
det låter ju, det låter ju för mig att det är möjligtvis vidare i FA-cupen då, men det låter ju i övrigt att det är 0 poäng på de där 3 just nu då. Sen kan det hända saker om man har väl
som det är nu är det inte konstigt att tro det.
Nej. Det blir intressant att se. Och vi ska också addera då att de också åkte ut ligacupen här på ett jäkla snöpligt sätt. Kvartsfinalen var det ju mot Chelsea, där man hade ledningen, precis, på Stamford Bridge, och sumpar där och åker ut på straffar, och det var ju en möjlighet till att vinna en titel. Så att det är kämpigt för Eddie Howe. Jag hoppas verkligen att man hänger i här och har överseende med skadeproblematiken. Han har det som krävs, tycker jag, och har gjort det så pass bra i det, så att han måste ha, ja, men han har nog skapat sig en buffert här och bör få chansen att ta den här säsongen i mål och att man visar lite långsiktighet då.
Den är här nu. Come Ons nya sportsbook. med en av marknadens tyngsta bettbuilders. Nya spelare får 500 kronor i bonus. Nu kör vi! Plus. Regler och villkor gäller.
Du, vidare då. 16-matcherna var inte glödheta denna tisdag.
Nej.
Men jag konstaterar i alla fall att ligans kanske hetaste lag gick och tog en ny seger hemma mot Fulham. Jag pratar såklart om Iraolas Bournemouth, som har nu 7 raka matcher utan förlust. 6 av dessa är segrar. Och det var ju innan dess då, så var det en förlust på Etihad 6-1 borta mot Manchester City. Och då trodde väl kanske många att nu ruttnar ledningen här på Iraola. Det blev inte så bra som man hade tänkt sig. Man fick krypa till korset. Men man höll i, och det har då följts upp med 7 raka, som sagt då, varav 6 i segrar. Det är mycket som är bra i det här laget, men såklart att Solanke sticker ut. Sen tycker jag även att den här Alex Scott på mittfältet är en jäkla fin spelare. Jag vet att
verkligen
större klubbar ryckte ju honom den här vintern, men han valde ändå att ta steget ifrån Bristol City till Bournemouth. Det är lite mindre steget då än att kliva till en toppklubb, och det känns klokt, viktigt för det där mittfältet. Och med offensiva spelare framför sig som bland annat då Solanke, då finns det möjligheter för honom att leverera poäng och ta det större steget lite längre fram. Men sen då Solanke, 12 mål, 2 i skytteligan. Och jag konstaterade det här att om vi tittar till skytteligan så har vi ju såklart Haaland fortfarande etta, men han måste väl komma tillbaka snart, för annars får han se upp från Solanke, som har gjort 12 mål av Solanke. Sen har vi Bowen på 11 mål strax där bakom, och efter honom så har vi Watkins på 9. Bowen och Watkins, de slår inga straffar, så det där är ju spelmål, och alla tre har gemensamt att ingen är ju ordinarie i England.
Nej, de har ju en gigant framför sig i Harry Kane som ju svårt att knuffa bort. Men det är ju fascinerande vad ett England som har ett EM i sommar, där vi pratat om det tidigare, att de har ju som målsättning att vinna den turneringen, och med så många bra anfallare, det blir ju inte helt lätt för Southgate. Det kanske blir enklare när vi är i maj, för då ser vi, då kanske vissa av de här anfallarna som har kanske ur slag, vad vet jag, men det är som det är nu, så tror jag att han sitter och kliar sig och antecknar fullt och hur han ska göra här, för att men det är ju fascinerande för England.
Ja, det här engelska,
så många bra anfallare.
Ja, engelska anfallsfenomenet skulle man ju faktiskt andra länder vilja forska och granska, med tanke på att vi har då Harry Kane, de här jag nämnde. Sen så finns ju Callum Wilson där också, som alltid har levererat. Ivan Toney är strax tillbaka. Vi har vad har vi mer? Vi har
ja, vi har ju tidigare
Calvert-Lewin, precis. Det var honom jag tänkte komma in på. Det var Calvert-Lewin jag tänkte komma in på. Han är inte het för dagen. Han har ju haft otroligt mycket skador, men det är annars en anfallare som har ju varit uppe för diskussioner när det kommit till det engelska landslaget. Han har ju varit med några gånger och varit bakom Harry Kane. Så det är imponerande, och de har ju verkligen spelare att kunna förändra matchbilder då. Alla kommer ju inte, det är ju Harry Kane som är där framme, sen skulle man kanske kunna få in ytterligare någon då bredvid honom eller framför honom, men jag är ju svårt att se Southgate göra de förändringarna. Tänk om de hade kunnat få fram lika bra mittbackar som de just nu då får fram anfallare, men det där svänger ju. Det var ju en tid förut då där man bara hade Wayne Rooney, och så hade man svårt att hitta något bra alternativ bredvid honom, men just nu är man väldigt skicklig på att få fram just strikers då. Men häftigt med Bournemouth, som är ju uppe på säker mark och siktar säkert högre än så, och har ju Spurs här till helgen, och där får de verkligen se upp med Solanke och gubbarna.
Ja, och jag får väl göra så, Jesper. Du vet, ibland så har man ju vissa profetior, och man tänker vissa saker om lag på förhand. Och så vissa kan ju vara så att de ska stånga sig envist mot väggen och säga att liksom, nej, men jag står kvar vid det. Men jag får ju checka upp min dumstrut här. Jag trodde ju att Iraola skulle få sparka tidigt. Jag trodde inte alls på...
Du var nära.
Jag hade väldigt mycket frågor. Ja, det var kanske nära, men jag hade ju liksom mina frågetecken kring den här värvningen. Alltså man gjorde sig av med Gary Neal, som ju fortsatt gör ett bra jobb nu i Wolves då. Och så tog man in den här 41-årige Andoni Iraola, en ung spanjor som kom från Rayo Vallecano och ska ta över ett Bournemouth i en liga som han inte har varit i tidigare. En ung tränare i ett Bournemouth som ju på förhand ändå var en kandidat enligt många att liksom på ett negativt sätt och kanske inte kunna klara sig kvar i Premier League, och då satsa på den här unge oprövade spanjoren. Men det har ju så här långt visat sig vara ett väldigt, väldigt lyckat drag. Så att jag får checka upp min dumstrut, för att åka ur kommer de absolut inte göra den här säsongen.
Nej, det kommer de inte göra. Men jag tycker ändå att det var nära. Men det visar väl på hur bra det kan vara att vara långsiktig och stå fast vid sin plan. Det blev ju bra för Gary Neal också. Vi kommer väl till Wolves ändå lite senare. 4-1 seger igår mot Brentford. Men Bournemouth ville ta nästa steg, och det har de ju onekligen gjort just nu. Vad det verkar med Iraola. Du var ju också... har ju varit tydlig med att Erik ten Hag inte tränar United 2024. Och jag måste säga att jag tror att du var väldigt nära här också. Om vi tar oss till den häftigaste matchen den här omgången, får jag nog säga. Där Manchester United alltså...
Undrar om de satt i paus och skrev liksom färdigt. De skickade liksom de här juristerna och sportsligt ansvariga att skriva liksom avskedskontraktet i paus på United Villa. Ja, men de satt och bara, ja, men det är bara att trycka på print efter 90 minuter.
Ja, men jag kände lite så faktiskt. Speciellt då med tanke på målen man släpper till också. Alltså på fasta situationer, hur rörigt det är och ja, men förnedringen då. De förlorade ju matchen dessförinnan då mot West Ham på bortaplan 2-0. Kommer till den här fighten. Och Aston Villa är ju ett sånt här lag som United över tid alltid ska ha bakom sig. Men de har gjort en fantastiskt bra säsong. Men kommer här till Old Trafford och dikterar villkoren och går upp till en 2-0-ledning. Då kände jag, nu får det nog räcka. Nu kan vi liksom inte prata om att det inte funkar att sparka tränare längre och att han måste få tid och skylla på allt annat. Nej, nu får faktiskt Erik ten Hag bara flytta på sig. Men precis som mot Chelsea, efter det här 2-0-målet, då väljer United att blåsa på framåt. Det känns som att de släpper alla spärrar. Och det visar, alltså jag tycker det mycket visar på lagmoralen. Alltså det har ju pratats mycket om att ten Hag har tappat omklädningsrummet. Jag har ingen aning, jag har inte varit där. Men jag tycker att en sån typ av upphämtning och den prestationen man lyckas med i ett 0-2-underläge. Det är väldigt lätt att det blir gamnacke där och att man någonstans bara känner uppgivenhet över Aston Villas... ja, men liksom otroliga rörelse och sprudlande offensiv och känna att vi räcker inte till här. Vi orkar inte mer den här typen av motstånd. Men istället då så tar United över matchen. Och jag måste också säga att jag tycker att Aston Villa, de måste kunna ha lite flera matchplaner, olika typer av matchplaner. Det är ju faktiskt horribelt det här försvarsspelet man bedriver resten av matchen, och att man inte kan täppa igen och spela lite mer på resultat, falla lite lägre, utan det är ju hur många hål som helst i den där backlinjen för Garnacho och Rashford och sen även Höjlund att ta sig igenom. Så att det är lite besviken på Aston Villa, men ingenting ska tas ifrån Uniteds imponerande upphämtning och insats. Riktigt, riktigt bra.
Ja, verkligen. Nej, men om jag tar vid där du pratar om Aston Villa, så det är ju Unai Emerys svaghet, och de blottar sig ju väldigt mycket defensivt. Alltså hade United bara varit skickligare på att inte springa offside i första halvlek och på att avsluta, så hade ju kunnat stå 2-2 i paus redan. Och att de fortsätter göra det dessutom mot United, som ju det vi vet om United de senaste säsongerna, det är ju att de är ju väldigt kontringstarka.
Ja.
Och Rashford inte minst. Han hade ju några lägen där han... Just nu så sitter inte avsluten riktigt klockrent, men där är ju faktiskt United giftiga, och det är lite märkligt att man tar såna här enorma risker. Så att, nej, men jag håller med dig, det visar ju som du säger på en stark lagmoral att United faktiskt inte viker ner sig, och det är nog väldigt skönt. Man märkte ju på det, man såg intervjuerna med Garnacho och Höjlund, att Garnacho pratar om det. Det är så många som snackar om oss att vi är dåliga på allting och vi inte har lagmoral och allt det här. Här visar vi verkligen att vi har det. Sen är det fascinerande med Ten Hag. Jag tycker att allt det här påminner ju lite om hur det var med Ole Gunnar Solskjær. Det är liksom...
Ja. Nio liv.
Nio liv. Vi minns Ole Gunnar Solskjær och slår ut PSG och allt vad det var. Och sen går och gör dåliga matcher och så är det fram och tillbaka. Och samma sak med Ole Gunnar Solskjær, så var det här snacket som där med Ten Hag, att det finns ingen spelidé och allt där. Så det är svårt att veta vad det här ska ta vägen med United. Men Garnacho, om vi går till honom. Han är ju lite av en ex-spelare faktiskt för United. Kanske inte någon som kommer bidra med så mycket assist. Han vill ju göra målen själv. Men han har ju en jäkla avslutsförmåga och fin teknik överlag. Och sen såklart då att Höjlund får göra sitt första Premier League-mål. Vi vet ju att han har gjort det, jag tror att det är 5 mål i Champions League, men inget i PL. Såg ju ut som att han grät faktiskt.
Ja,
han,
jag har aldrig sett en så mer lättad fotbollsspelare faktiskt.
Kan vi snacka om en ung dansk. Man kan bara förstå vilken press det har varit på honom. Och är fortfarande såklart.
Ja, och det här virala som har gått runt med den här sångaren som har...
Sean Millis
som har skrivit...
Det är man ju faktiskt nästa. Det är det skönaste med det här.
Ja.
Att man slipper det där jävla klippet med Waiting on a Miracle.
Ja, eller vad det verkligen. Ja, jag har lidit med Höjlund, för det är ingen lätt miljö att slå sig fram i. Och han har ju faktiskt presterat i Champions League, men han har inte varit tillräckligt bra. Det är det jobbiga här, att det finns liksom ingen... Man kan inte ha för mycket tålamod, utan han är i Manchester United och det är en klubb som skriker efter framgång. Och då kan man inte sitta och säga att jag kommer komma igång, utan de behöver mål här och nu. Så det var ju otroligt skönt. Får vi se hur han studsar vidare på det här, men han såg extremt lättad ut. Och jag tycker att jag vet ju lite Ten Hags problem är att han vill nog spela både Garnacho och Rashford, men de är inte riktigt, han vet inte vem han ska spela på vänsterkanten, för båda vill ju spela där. Och jag tyckte att det funkade väldigt bra här nu när Rashford var mycket bättre än tidigare. Det här var ju en av hans bättre matcher. Och han såg någonstans glad ut igen och hade ryggen rak och trodde på sig själv. Det har han ju inte gjort sedan våren egentligen. Och så Garnacho då, som du är inne på, har ju verkligen X-faktorn. Och han är ju faktiskt bara 19 bast, så att det där kan ju bli väldigt bra. Äntligen fick man slippa se Anthony springa runt där med trollkonster längs sidlinjen. Utan här var det två spelare som var spetsiga, ville framåt och hotade ju Aston Villas sorgliga backlinje för dagen. Alltså den här Longley, det var jobbigt för Aston Villa att inte ha Pau Torres och spela Longley i den här matchen. Han var horribelt dålig. Mm.
Ja, Longley som var rätt hypad ett tag. Men det blir ju aldrig någonting av honom i form av liksom en världsklassback då. Det är ju ganska tydligt. Så att, men när jag ändå är det på Villa där, så är det ju ändå lite som Unai Emery sa på en nästan lite obehaglig intervju han gjorde. Han såg så, jag vet inte, det var något med hans uppseende som såg så märkligt ut. Men han pratade om det att 39 poäng är superbra gjort.
Alltså, verkligen.
Vi får inte glömma det. Så att det är ingen fara på taket där. Men tillbaka till United, så tycker jag även att förutom då Garnacho, Rashford och för den delen Höjlund som gör mål här, så tycker jag ju även att Bruno Fernandes, Eriksen och Maino var bra. Och det är ju också väldigt viktigt att de får med sig bra insatser. Maino har vi i och för sig lyft fram tidigare, men Eriksen tillbaka och är bra, och även Bruno Fernandes.
Mm. Skönt för katten Erik Ten Hag då, som är inne på sitt 7:e, 8:e liv då. Han har väl ytterligare någon sån här riktigt dålig match kvar i sig, men sen får det inte bli flera, utan då kanske nya ägaren då, Jim Ratcliffe, agerar. För det är ju som så att det har äntligen skett lite förändringar i Uniteds ägarstruktur. Och det är ju då Storbritanniens rikaste man, Jim Ratcliffe, som köper 25% av aktierna från familjen Glazers, är det väl?
Precis.
Och det är med bolaget då, Ineos, som också äger bland annat då Ligue 1-klubben Nice, där det har gått väldigt bra. Och nu kliver han in i Manchester United, och det man vet än så länge då, det är väl att det pratas om att det ska spenderas, eller det ska investeras 3 miljarder svenska kronor, och det ska inte gå främst till att köpa massa nya fotbollsspelare som inte utvecklas, utan äntligen så ska man få ordning på infrastrukturen runt omkring Manchester United, både Old Trafford och träningsanläggningen då, som man har hört väldigt mycket om i negativa ordalag. Carrington, den håller inte måttet om man jämför med andra klubbars träningsanläggningar, utan det är främst det då som Ratcliffe ska investera, och det låter väl alldeles utmärkt.
Det gör det ju. Precis som du säger så är det ju många som pratar om att Old Trafford är ju liksom, den har varit, den börjar bli sliten, och den var väl modern för liksom 30 år sedan, och även träningsanläggningen. Och det låter ju rimligt. Sen har det pratats om att över 300 personer, jag är nyfiken bara hur många anställda det finns i United totalt, men typ 300 personer skulle kunna riskera att få sparken typ i United. Men att han ska satsa så mycket pengar, som du säger, det är ju den rikaste mannen i Storbritannien. Han sitter på en förmögenhet på 400 miljoner kronor. Nu har han köpt in 25%. Det har ju pratats om att han ska ju direkt kunna också få gå in och ha och gå in och liksom bestämma kring det sportsliga också. Och det finns ju lite rykten i England att Dan Ashworth, som är ju sportchef i Newcastle, ju, som vi vet, när vi hade Jonas Olsson, lyfte ju fram honom som en väldigt skicklig sportchef, att United skulle vilja ha honom som någon slags sportchef eller teknisk direktör. Så att det blir väldigt spännande att följa här, men det är så att det har varit en bra vecka. Men som du säger, han har ju till exempel då, köpte ju franska klubben Nice 2019. De har ju den unga superhypade italienska tränaren Francesco Farioli, som är bara 34 år, som gör succé. De ligger ju just nu tvåa i franska ligan, 5 poäng bakom PSG. Och det finns ju faktiskt rykten om att en mittback som Jean-Claire Turibo skulle vara aktuell för United, att åtminstone finns på deras radar. Och Ratcliffe var ju faktiskt intresserad, United var ju faktiskt inte första Premier League-klubben han hade ögonen på. Han var ju faktiskt intresserad av att köpa Chelsea 2022 när Abramovich fick släppa klubben på grund av sanktionerna mot Ryssland i och med kriget i Ukraina. Men det blev ju inte av, som alla vet, utan det blev Todd Boehly som köpte Chelsea istället. Men det här blir ju väldigt spännande att följa, och om Ratcliffe var med och bestämma om det sportsliga, vilket han just klart kommer få vara tillsammans med dem som han har under sig, så får vi se vad som händer med Ten Hag på sikt här då. Men det har varit några väldigt bra dagar för United där, det måste man ju säga.
Ja, men det känns så. Jag tror att det här är positivt för klubben, men det är nog viktigt att hitta rätt sportchef här. Ashworth har gjort det bra i Brighton Newcastle. Jag såg någon som sa att slog ner det, att det är omöjligt att han lämnar Newcastle nu, men det är ju den kalibern de behöver få in någon, så att de får rätt träff på värvningarna framöver. Nu kommer ju mycket av pengarna som kommer in här nu då, de här 3 miljarderna, det ska ju som sagt investeras i infrastrukturen. Men för den sakens skull, jag tror också att det kommer hända saker i spelartruppen, både på in- och utsidan. Och en annan spelare som jag såg det pratas om är ju vår svenske Viktor Gyökeres, som ju definitivt har ögonen på sig från inte bara Manchester United. Jag tror att det är väldigt många klubbar som följer honom med tanke på hans framfart i Sporting i Lissabon. Så att det lär hända saker i Manchester United. Men till att börja med då, kanske få bort lite gammalt dödkött som inte levererar här nu.
Så är det ju. Det är klart att det har varit kittlande att se Gyökeres i United. Det pratas väl även om Chelsea där, men ja, nej, det lär ju hända saker. Sen blir det intressant att se vad som händer på kort sikt här, och januarifönstret som öppnar i 1 januari, och se vad United kommer göra. Men det man får känslan av, lite som du varit inne på, är ju att Ratcliffe kanske inte är inne på att nu ska vi bara köpa in flera stjärnor som ska lyfta det här United och så tar vi den Champions League-platsen och så vidare, utan nu blir det väl lite mer långsiktigt tänk.
Ja, jag tror det. Ta den här säsongen i mål. Göra lite justeringar nu i januari på att bli av med spelare och kanske då få plats för nya. Och sen så får man väl, har man lärt känna klubben här under våren, så får vi se vad som händer i sommar då. Du, Burnley-Liverpool slutade till slut 0-2. Det var en ganska öppen historia. Alltså Liverpool har ju klart flest lägen och vinner ju fullt rättvis. Men när det bara står 1-0 där, Darwin Núñez som stod för ett riktigt klassmål, det är när han inte behöver tänka som det rasslar till i nätet. Men det blir ju ändå lite läskigt. Och Burnley, till skillnad från övriga nykomlingar, är ju ett spelskickligt lag och som kan i långa stunder faktiskt trycka ner även motståndare som Liverpool. Men det händer ju lite för lite framåt och det är lite för ihåligt bakåt. Och ser man framåt så känns det ju som att det här blir inte lätt för Kompany. För vilket lag ska man passera ovan strecket? Och första lag att i sådana fall ta sig förbi något av lagen ovanför, det är ju Luton.
Precis, och Luton som är inne med två raka segrar här nu och tar sina poäng, står på 15 just nu, så med en match mindre spelad dessutom än Burnley och Sheffield United. Sheffield United har vi räknat bort, men jag börjar ju nästan liksom att det där strecket, jag tror att när vi är mot vårkanten så är det inte bottenstriden som kommer vara snackisen, utan det kommer vara toppstriden. Jag tror att den här bottenstriden kommer vara ganska avgjord faktiskt. Redan när vi börjar ticka mot 30 omgångar eller något sånt där. Jag har väldigt svårt att se Burnley och för den delen Luton vad de ska göra. Jag tror inte att de kommer gå in och satsa och värva spelare för 200-300 miljoner här under januarifönstret. Och jag menar att se på Everton och Nottingham som också har agerat med tränarbyte och Crystal Palace och Brentford, det är väldigt svårt att se att de ska falla igenom, och på det så ska Luton och Burnley helt plötsligt börja resa sig. Och nej, men jag, lite som du är inne på, jag tycker Burnley, alltså försvarsmässigt, det är klart att det här är ju inte en lätt match, men det är överlag det läcker för mycket, och den där backlinjen håller ju inte särskilt hög klass. Så att
det är ju Trafford i kassen där som håller ner siffrorna.
Ja, han var ju väldigt bra.
Ja, han var väldigt bra. Liverpool är bra. Jag tycker att Gakpo är fin ute till vänster faktiskt i den här matchen. Kommer in, smyger in centralt, och det blir intressant att se hur de löser allting här nu när Salah försvinner. Han är en match kvar, Newcastle, sen blir det afrikanska på honom, och där får vi väl räkna med att Egypten går långt. Jota glädjande tillbaka, men en av de här måste ju ut till höger. Får vi se vem det blir. Den som har varit svagast egentligen den här hösten, och det har ju varit mycket på grund av att han har ju kommit tillbaka från en skada, men också haft väldigt tråkiga privata problem då med sina föräldrar som blev kidnappade där. Men det är Luis Diaz som känns som den som kommer få stå utanför, men det kan ju såklart förändras. Men Liverpool behöver ju hänga i här nu i toppstriden när Salah försvinner, och där har han lite utmaningar.
Ja, därför var det ju såklart glädjande att Darwin Núñez och hans måltorka nu är borta. Yes. Senast han gjorde mål i Premier League var mot Nottingham 29 oktober. Så det är bara 3 månader sedan han gjorde mål senast i Premier League. Och de här spelarna som du är inne på, med Gakpo, Jota och Diaz och Darwin Núñez, får de hålla dem friska och de levererar som de gör här, då tror jag ändå att de kan klara den här perioden utan Salah på ett bra sätt. Men då gäller det att de är friska och gör det bra. Sen förutom det så tycker jag, undrar om inte de har hittat sin sexa nu.
Ja, jag håller med. Ja, verkligen. Jag var lite skeptisk. Jag tycker inte han var så bra i inledningen, och det verkade inte Klopp heller, tycker jag. Eller så var det bara att han skulle få akklimatisera sig, men det var ut och in och inte särskilt bra prestationer. Men han börjar bli ett riktigt bra rivjärn där inne och bidrar även offensivt.
Ja, exakt. Så att, han såg fin ut. Sen ska man ju också göra de där insatserna mot topplagen. Och förutom det så är det ju häftigt att se den här unge mittbacken, Jarrell Cuanza, som är född 2003. Och kanske är han Liverpools nya stjärnskott på mittbackspositionen. Jag tycker han är liksom brytningssäker, bra timing, snabb. Han är ju rätt lång också. Sen har han ganska fina fötter och kan driva med bollen. Sen ska jag göra det över tid och fortsätta hålla den här nivån och vara liksom, konstant på hög nivå. Och det är ju alltid ett frågetecken med unga spelare. Men att få ha Van Dijk bredvid sig, det är ju ganska tacksamt. Så att, han ska bli väldigt spännande att följa och se om han får förtroende här av Klopp.
Ja, det är en ganska fin skola att gå i bredvid Van Dijk faktiskt. Det måste kännas ganska tryggt och bra. Och Alli som bakom sig, liksom, rinner någon igenom, då kommer ju monstret att hoppa fram och plockar sina frilägen som man alltid gör. Det jag tycker att Liverpool är lite oroväckande för Liverpool, det är ju vänsterbacksplatsen. Alltså Gomez är ju en bra spelare, men det är ingen vänsterback. Och Klopps Liverpool, det ska gärna vara två kanter som sköljer över motståndarna. Och även om Tsimikas inte är lika bra som Robertson, så har han gjort det rätt bra där ute till vänster, tycker jag, framförallt offensivt. Så det hade varit bra om Andrew Robertson kommer tillbaka här under januari, vilket det pratas om, för han är saknad. Men överlag Liverpool är välmående. De har ju Harvey Elliott, skulle man faktiskt också kunna spela till höger istället för Salah, även om jag tycker att han gör bra på mittfältet. Szoboszlai fick ju kliva åt sidan här, och det är nog bra att han känner lite flås i nacken, och McAllister ska väl också vara tillbaka alldeles strax. Så det finns en bra positiv konkurrenssituation på flera positioner i Liverpool, och jag tror som sagt att saknaden av Salah, den bör man kunna fixa faktiskt.
Ja, exakt. När du är inne på vänsterbacken där, det är ju kanske lite, alltså något som de tre titellagen, får vi väl ändå kalla dem, City, Arsenal och Liverpool har gemensamt, det är väl just så här vänsterbackspositionen, ja. Är ett litet frågetecken, lite svaghetstecken, men det är klart att när Liverpool får tillbaka Robertson så blir det något helt annat.
Ja, City brukar ju alltid gå bort sig på vänsterbacksvärmningen, ja. Men Nathan Ake tycker jag ändå gör det ganska bra, även om han har en liten annan position än en renodlad vänsterback då. Men ett City som i alla fall är tillbaka på vinnarspåret, och precis som Manchester United visar man ju upp en lagmoral här, men också tycker jag, alltså när man vänder underläget 1-0 borta mot Everton på Goodison Park, det är ingen lätt uppgift i det läget där City befinner sig, men jag tycker att man kliver ju inte ut och gör det bara på någon form av energi och frenesi, utan man spelar riktigt bra fotboll i den andra halvleken, och till slut blir det rättvis 3-1 då.
Ja, nästan glömt bort City här med tanke på att de har varit borta på klubblags VM och sådär, och nu var de tillbaka, och det har ju varit en del frågetecken mot City med deras form och sådär, och Pep har ju fått stå och svara på det, att såhär, ja men glöm bort oss ni, men ni vet vad vi har gjort tidigare, ni vet hur starka vi är. Som du säger, Goodison Park, nu Everton, det Sean Dyche gör med det här laget, med sin tydlighet, och vissa menar ju på att det är en ganska primitiv fotboll, men den är väldigt tydlig för spelarna, och han har också fått laget att jobba stenhårt hela tiden, och det tycker jag man ser i den här matchen också. Och City tycker jag hade ganska svårt att nöta ner Everton första halvlek, och sen lyckades de ju bättre i andra, och med det här laget som kryllar av världsstjärnor. Det är ju fascinerande att se att Bernardo Silva fortfarande är en nyckelspelare, och det är ju en spelare som tror att två senaste sommarfönstren har varit på väg, men Pep har sagt att är det någon som inte vill vara här så är dörren öppen att bara gå. Men inte Bernardo Silva. Honom släpper jag aldrig. Så att, och det förstår jag med tanke på att man faktiskt också tappade Gündogan i sommar, eller lät han gå, och med Kevin De Bruyne skadad, det såg han kanske inte framför sig, men det visade sig vara extra viktigt då med Bernardo Silva. Och Kevin De Bruyne har vi sett träna också borta i Saudiarabien, var det va? Med klubblags-VM, så att han är ju på väg tillbaka, och skönt för City att visa att det är ingen som har räknat bort City, såklart, självklart inte, men med tanke på att de här andra lagen, Liverpool, Arsenal och för den delen även Aston Villa, även de förlorade och tappade poäng i de två senaste matcherna nu, finns med där uppe, så är det ju, stresstestas ju City lite här.
Ja, men förlust här, alltså då känner man ju absolut inget som hade varit kört, men då hade det börjat kännas jobbigt med tanke på hur att det är inte bara ett lag man ska passera i toppen, utan det är ju faktiskt två lag, tre om vi tar med Villa, men det så är inte känslan att de ska vara med hela vägen till 38:e omgången i maj. Men två starka lag i form av Liverpool och Arsenal måste City passera, och då hade gapet känts lite väl stort, men riktigt stark seger att vända på det här. Everton som sagt bättre nej, men jag tycker så här, City kom ju ut bra, har ju mängder av lägen, hade de haft Haaland på plan där så kanske man tar ledningen och så säkrar man den här segern. Istället då gör ju Everton 1-0 och börjar liksom ta över och får matchen dit de vill, och City får inte igång sitt spel. John Stones kliver ut skadad. Otroligt frustrerande för City, för han är väldigt viktig för det där laget och ser väl ut att bli borta en tid. Och kliva in i halvtidsvila med det i ryggen, det var nog inte helt lätt, men en riktigt bra andra halvlek. Och nu är Sheffield United här på lördag, en skrattmatch får man ju säga. Och City släpper ju inga spelare till afrikanska eller asiatiska mästerskapen. Så att det här blir ett jäkla race. Ett lag som inte kommer vara med i det racet, det är Chelsea.
Nej, det är det verkligen inte. Och där, jag vet att vi har ju pratat om det, alla har pratat om det, och den här ojämnheten som Chelsea har, och nu har även Pochettino pratat om det, och han har även gått ut och det är alltid lite oroväckande där en tränare går ut och attackerar sina egna spelare. Och han pratade om det, att han fick väl någon fråga inför någon presskonferens här, att vissa spelare ser liksom besvikna ut, och han pratar om att liksom, titta ju liksom hur bra betalt de har. Besvikna, jag är besviken. Alltså, Chelsea-supporterna är besvikna. Ni ska ut och leverera. Så sluta sitta och gnäll över att ni inte får spela. Och det, ja, men ibland brukar man, jag säger absolut inte, jag tror inte Pochettino får sparken, inte det jag säger. Men tidigare när tränare har hängt löst, vi har sett det tidigare, liksom Mourinho och många andra, när de börjar prata illa om spelarna, när de släpper liksom att skydda spelarna, då kan det vara dåligt tecken. Det tror jag inte här. Men försvarsspelet och koncentrationer i försvarsspel har varit problem. Det var det även här också, tycker jag. Alltså, när Palace gör sitt mål, så Caicedo och Colwill släpper ju Olise fullständigt. Och sådär. Och jag tycker väl att, om vi nu går in på Chelsea, att det var väl kanske ingen övertygande seger här. Nu får man ju den här straffen sent, men man har ju faktiskt, speciellt i andra halvlek, man har ju svårt att skapa chanser. Trots att då Nkunku är tillbaka, och jag tycker att han visar att han är, nu fick han 70 minuter ungefär, att han är en nyttig uppspelspunkt. Man fick inte så mycket att jobba med. Jag tycker de ser lite lättlästa och tröga ut, och det är inte så många som löper för att skapa ytor eller sätta motståndaren i jobbiga situationer. Så att det här var ju en skön seger såklart mot Palace, men den var inte särskilt övertygande.
Nej, det hade ju absolut varit kanske mer rättvist med 1-1 då, i den här matchen. Jag tycker Palace gör en bra bortamatch. Jag måste lyfta fram Olise och Esse i Palace. De har ju inte fått spela så mycket ihop för båda haft i år, då, för de har båda haft skadeproblem. Men det är ju faktiskt två klassspelare som jag tror att bättre engelska lag kommer att försöka få in till sin verksamhet. Kanske inte nu i januari, men i sommar då. Men för de visar i klassen, och kan de få lite kontinuitet här nu och spela ihop, då kommer Crystal Palace bli ganska jobbig att möta. I Chelsea då, jag håller med dig, det ser liksom inte ut som att de har någon riktig idé framåt. Har ju visserligen några spelare borta, och sen så är det väldigt mycket slarv bakåt också. Många är i den där backlinjen som jag har svårt att förstå varför de spelar i Chelsea. Men en jag vill lyfta fram, det är ju kommentatorn Axel Olsson som har gästat oss, säger Gusto. Mm. Och det är nog rätt, men jag kör Gusto. Det blir lätt alltså. Och Gusto är ju helt otroligt bra i den här matchen, tycker jag. Chelsea och högerbackar, ja, han är helt överlägsen, han är ju överallt till att börja med. Jag menar, bara kolla på målet, och lappar han över på vänsterkanten, han är ju högerback här, men han är bra offensivt, fin fot, men också väldigt bra i duellspel och positionsspel bakåt. Och ja, men är han så här bra, Reece James, ja, han kommer väl aldrig tillbaka i känslan med alla de här skadorna, men han är ju inte särskilt saknad, och de får ju försöka hitta en plats för båda.
Ja, det nästan måste de göra. Och kanske kan sätta Gusto på vänsterkanten då, för jag tycker inte Colwill är, som sagt,
nej,
defensivt. Nu är vi på vänsterbackarna här nu i det här avsnittet.
Ja.
Men jag vet inte, ett tag var i början av matchen var ju som ett rundmärke där borta. Så att, det är väl kanske. Men jag tror faktiskt att Gusto kommer vara högerbacken här med tanke på Reece James skadeproblem. Och jag tror faktiskt att Pochettino får köra på Gusto. Alltså, ja, även om Reece James kommer tillbaka. Och du får, alltså,
Nej, men det, känslan är ju med... Ja, och så här, Reece James får väl ta hela våren här, tycker jag, bara till att bygga upp sig själv. Alltså, det är klart att kan han hoppa in och starta någon match här och där, är det bra. Men det går inte att förlita sig på honom, utan nu har man en fantastiskt bra ersättare som ju man tog in för lite drygt ett år sedan. Så fick han ju spela kvar då, i Lyon. Och sen så tog han det definitiva steget här i somras och gjorde det bra på försäsongen. Det är ju många som har velat släppa fram honom. Men så fick ju han skadeproblem också. Men nu är han hel och det här var ju en riktigt bra insats från hans sida. Så det måste kännas skönt för Chelsea. Men i övrigt måste det bli bättre. Cole Palmer är ju tillbaka. Raheem Sterling är tillbaka här mot Luton borta. Och det måste ju bara bli 3 poäng även om det blir svintufft. Luton är ju väldigt starka på hemmaplan och tog en viktig seger här mot Sheffield. Så det är ingen lätt uppgift, men det får vara slut nu med poängtapp. Det var nära 1 igår, men några fler sådana har man faktiskt inte råd med. Det spelas matcher ikväll också, Björn, och det är 2 riktigt trevliga fighter får jag ju säga. Brighton som lider av Europasjukan, mängder utav skador. Jag förstår inte riktigt hur de ska få ihop lag, men det måste de. Och de möter ju ett annat lag som har jobbit med sina skador, nämligen Tottenham. Och där är det senaste att Romero, på tal om att aldrig få kontinuitet, antingen är han avstängd eller så är han skadad. Och nu är han det sistnämnda då, i en månad. Och det är en rejäl smäll.
Det är det ju, och det är väl inte helt otänkbart att Tottenham letar efter en mittback här i januarifönstret. De måste ju ha täckning där. Romero är jätteviktig, men som du säger, med de här skaderapporterna så behöver de ju nog agera faktiskt.
Ja, det måste de göra, och ganska snabbt också. Det här kommer ju tappa spelare också till afrikanska, det har vi varit inne på.
Ja,
men goda möjligheter såklart mot Brighton här, som ju inte går att känna igen, men det blir ju så, alltså De Zerbi har hyllats och med all rätt, men när du tappar hela laget till slut så går det ju faktiskt inte att hålla uppe någon vidare nivå. Och det syns på resultaten den senaste tiden.
Ja, precis. Och nu är väl Mittoma borta ett tag, och för honom väntar ju också asiatiska mästerskapen.
Ja, både han och Adingra är ju missade.
Får se om han spelar det mästerskapet.
För att Nej, han är borta.
Han är borta.
Ja, han missade. Ja, han är borta. Ja. Och även Adingra skulle ju få åka iväg, och han missar ju afrikanska.
Mm. Ja, men vi har ju de här lagen på plats 8, Newcastle, 9, Brighton, 10, Chelsea, som ju så här långt efter halva serien spelat varit besvikelser. Och 27 poäng står Brighton på just nu, och de har ju en väldigt, väldigt tuff period. Men som du säger, det är skador, och att man, vi har ju pratat tidigare att Brighton nästan har varit immuna mot spelarförsäljningar. Men det är de ju inte, det ser vi ju nu. Alltså tappa så många bra spelare, visst deras kassa fylls ju på, men spelmässigt så tappar de ju kvalitet och hålla upp det här fina, fina spelet som De Zerbi står för. Det blir tufft, och dessutom med Europaspel på det så är det tufft. Men det blir jag tror att det kan bli en väldigt rolig match att följa. Det är ju också härligt med de här vardagsmatcherna, när du har en match som börjar 20:30 och sen har du Arsenal, ja, West Ham, London Derby, så börjar 21:15. Så då kan man liksom parera lite. Du får en första halvlek först, och så kan du följa den senare matchen också. Så att det blir en härlig torsdagkväll, och för Arsenal som har chans att gå upp i serieledning igen, men att möta West Ham, även om det är på Emirates, det blir ju inte lätt med Jared Bowen som du lyfte fram tidigare där, som är ju i toppslag. Så att Declan Rice som får möta sin gamla klubb. Declan Rice som vi inte pratade om där i Liverpool-matchen, att ja, jag vet att när Rickard Henriksson gästade Fotbollsmorgon här så lyfte han ju fram honom som väl höstens spelare, och det är väl bara att hålla med. Han, det är just det här med stora värvningar, dyra värvningar, att gå in och leverera direkt, och det är ju som att han har spelat i Arsenal i 3 säsonger, och han gör ju, kan knappt påminna mig ett misstag han har gjort under den här säsongen. Hur viktig han är för detta Arsenal, och även en Ödegård som jag tycker var bra mot Liverpool. Så det blir intressant att se här. Det blir ingen lätt match för Arsenal.
Nej, det blir ju inte det. De torskade ju faktiskt mot West Ham. Det var ju visserligen på bortaplan där i ligacupen. Sen är inte det. Man mönstrar ju bättre lag oftast i ligan.
Ja, och där var Arsenal, där var ändå Arsenal bleka faktiskt.
Ja, absolut. Verkligen. Och jag tycker så här, West Ham borde ha alla möjligheter att kunna hota en fruktansvärt bra backlinje i Arsenal. Men alltså, Bowen har vi den. Vi har även Kudus som är ju en otrolig spelare. Och kan man lyckas med det lite som Nottingham Forest gjorde mot Newcastle, ja, men då borde det faktiskt kunna skapas en hel del lägen. Men jag tycker väl kanske att fortfarande att Moyes, trots segern här mot United, det är lite daterad fotboll. Jag tycker att det går att utnyttja den där kvaliteten i den där truppen på ett bättre sätt. Så det är klart att Arsenal utan snack här är stora favoriter, även om man saknar då Kai Havertz som har varit bra mot slutet. Han är ju avstängd. Men det blir ett häftigt London derby känner jag ändå. Vi ska inte räkna bort bortalaget. Och som du är inne på, Declan Rice, vilken otrolig spelare han har varit. Så viktig för Arsenal här och håller ihop mittfältet på ett väldigt bra sätt, samtidigt som man också bidrar med kvalitet framåt. Så att vi ser fram emot torsdagskvällen och sen ser vi fram emot helgen, för det spelas ju fotboll runt omkring nyårsafton också. Matcher lördag, söndag och sen får man sitta lite bakfull då på måndag då och kolla Liverpool Newcastle. Men för dig och mig med småbarn så är vi ju pigga och alerta då.
Ja, exakt. Då är man med. Då ska man väl bara övertyga sina respektive då, att man får kika på den matchen.
Det spelas ju sent.
Ja, precis. 21:00.
Att hålla sig uppe då.
Ja, precis. Och inte somna. Men det är ju härligt. Måndag 21:00 och Liverpool Newcastle. Den blir häftig och se. Så att, ja, men på lördag Luton Chelsea som drar igång omgången tidigt. Och sen har vi då till exempel då City Sheffield United, det kan vi bara sluta på ett sätt som du var inne på. Nottingham ska ta emot United. Kul att följa Elanga där, möta sin gamla klubb, och sen ska ju Arsenal spela till London derby, möta Fulham till exempel och sådär. Så att det blir en härlig omgång att följa. Och Villa då, som ska för deras del förhoppningsvis studsa tillbaka med att möta Burnley på Villa Park.
Precis så, det är en ganska tacksam uppgift då i det läget man befinner sig. Watkins har gått mållös i 4-5 senaste, så han behöver ju komma igång helt enkelt. Men du Björn, det här var ju väldigt trevligt att få prata av sig tillsammans med dig, och vi siktar väl på att vara tillbaka då i nästa vecka. Det blir väl också ett distansavsnitt, och sen så ses vi i studion veckan därefter helt enkelt.
Det ser jag fram emot. Det var som alltid väldigt kul. Jag hoppas det glädjer er lyssnare också. Vi ser fram emot de här matcherna. Det är ju, vi har tjatat om det tidigare, men det är ju jag tror att det kan bli bland de roligare Premier League-säsongerna på riktigt, riktigt längre här.
Ja, den har alla förutsättningar för det faktiskt. Jag avslutar med att önska dig Björn gott nytt år.
Gott nytt
år. Och det hälsar vi såklart våra kära lyssnare också. Så ses vi på andra sidan. Ha det bra, hej!